Ja, det är andra advent och temat för den här... Det är inte bara Jesus som ska bli upphöjd, även mikrofonen kan behöva det ibland. Temat för andra advent är ju att Guds rike är nära. Och det är inte så konstigt egentligen, eftersom Guds rike är Jesus Kristus själv och bor han i våra hjärtan, så är det oerhört nära faktiskt. Och det är en väldigt kort predikotext egentligen som man kan utgå ifrån den här söndagen. Från Markus evangeliets första kapitel, vers 14 och 15. Men är så laddade. För det är det det handlar om. Och det är där och då som Jesus proklamerar ut: det är det här jag har kommit för. Från Markus första kapitel, vers 14 och 15. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Omvänd er. Och vad ser du om du vänder om? Då kan du få se han som står framför dig. Vägvisaren till livet, som det står i Apostlagärningarna 3. När Petrus har botat en lam man i Nazaren Jesu Kristi namn. Och folk undrar liksom, hur gick det här till? Och Petrus talar ut till dem som då lyssnade, som då var judar, och säger: vägvisaren till livet, korsfäste ni. Men bara som ni vet så har han uppstått också. Han är inte död längre. Men vägvisaren till livet, sug lite på de orden där. Vägvisaren till livet. Det är en sån där fantastisk beskrivning av vem Jesus verkligen är. Och jag har sagt det förr och säger den och använder mig av Jesu egna ord när han talar ut: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och utifrån de orden så utgår jag från att du är här idag för att du har hört de där två orden från Jesus Kristus själv. Som säger: följ mig. Att det är därför du är här på gudstjänst idag. För du har tagit till dig de orden. Du har lyssnat till dem, tagit dem på allvar. Och följer Jesus. Jesus följer dig. Och vi vet ju att Guds rike, det är inte någonting som handlar om mat och dryck. Utan Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. För det är det som Romarbrevets ord talar ut ifrån det 14 kapitlet, vers 17. Och Jesus är här. Han vill bara få tränga in i dig, genomlysa dig idag, fylla dig med sitt liv. Han är här, vägvisaren till livet. Och jag ska börja med vägen. Och vi kan få förundras över ord som sa 2000 år före Kristus. Nej, 700 år före Kristus och 2700 år efter Kristus till oss här idag. När profeten Jesaja talar om vägen. Som man gör i det 35 kapitlet, verserna 1-10. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få. Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet. Vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan: var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blinda ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort. Den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor ska det växa säv, vass och papyrus. En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om det är dårar. Där ska inga lejon finnas, inga rovdjur ska komma dit. De ska inte finnas där, men det återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Och det är väl inte utan att såg du bilderna framför dig nu av det som komma skall, hur Jesaja beskriver, som blir verklighet i och genom Jesus Kristus. Hans liv, död och uppståndelse. Och det bästa av allt är ju hans uppståndelse, när han ska komma tillbaka och det verkligen ska bli allt det här. Där vi liksom får tänka oss och ta del av det friska livet som kryper in i kraftlösa armar och skälvande knän. Och där människor får mod, Guds mod. Till och med så att blinda ser, döva hör, lama hoppar och stumma jublar. Och det är precis det här som Jesus gör. Johannes, han döparen, var ju vägröjaren. Det är nästa söndags egentligen handlar om Johannes döparen, vägröjaren. Då blir de honom mer. Men han banade ju väg, och hans uppdrag var att bana väg för Jesus Kristus. Och så hamnade han i fängelse och började undra, liksom, men är det rätt det här nu? Jag hamnar ju i fängelse. Men... Och där Jesus skickar med hälsningen. Från Matteus evangeliet 11:5. Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Vatten som strömmar i en öken som blir till ett källsprång. Och schakaler, gamar och lejon, det är ju bibliska symboler för ondskans närvaro. Men att de förlorar sin makt, ondskan förlorar sin makt. Och de kristna kallades ju med rätta till att börja med för vägens folk. Och det är ju det som Jesaja talar ut. Att de skulle bli vägens folk. Och där de har slutat sitta och sucka och stöna och stonka över sina bedrövliga liv. Där Jesus har kommit med sitt liv. Och vi tillhör väl också det heliga folket som vandrar på den heliga vägen. Och vi som vägens folk är ju återlösta och friköpta Och orden från Jesaja att ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Och vår vandring, deras vandring, vår vandring, allas vandring som börjar med Jesus och säger det ja till honom. Då dyker den där porten upp som inte är den breda porten utan den trånga porten. Och det är Jesus själv som talar om det i det som vi kallar för bergpredikan i Matteus 5-7. I det sjunde kapitlet av vers 13-20 så säger Jesus här: gå igenom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar inte vindruvor på törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Och då hänvisar det ju till de falska profeterna, de där rösterna som vill göra Gud till någonting annat och göra Jesus Kristus till någonting annat, helt annat än vad han verkligen och egentligen är. Och det där är ju för oss att säga en slags... Det är ju, tyvärr så har vi hamnat i en tid där det krävs mycket säkerhet. Och det här blir ju någon slags säkerhetskontroll för oss att gå igenom. Gå igenom Jesus, så att säga. För vad händer när vi går igenom Jesus? Ja, då får vi ju lämna all den där smutsen, all den där skräpet, all den där synden. Allt det där som bara luktar illa och förstör doften av salighet, helighet. Och där vi varje dag har möjligheten att få gå in i och genom Jesus Kristus för att få det där reningsbadet. Och vi har ord som löfte på vad det gör med oss. Från första Johannesbrevet, första kapitel, vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. All synd. Hade en tid i mitt liv när jag bestämde mig för vad Jesus kunde verkligen inte kunde förlåta. Och vem är det då egentligen som blir Gud? Det är jag själv. För säger Jesus att han är den som förlåter all synd, så är det ju verkligen all synd. Då kan ju inte jag bestämma. Ja, det kan han förlåta och det kan han minsann inte förlåta. All synd. För hur ska jag annars kunna bli en fri människa? För det är det handlar om. Förlåtelsen gör oss fria. Och jag vet inte hur det är för dig, men jag ibland så tänker man att det är så där onödigt lätt att hamna i att man ska jämföra sig med folk. Med människor. Kristna som okristna. Åh, den där stackaren. Jag har ju det ändå inte som den där personen. Jag har det ju bättre, tack och lov. Åh, den där verkar så from och fin och talar ut. Där man ser liksom att kunskap om Gud och läran om Gud inte är tung att bära. Så då kan det bli en viss form av avundsjuka i det där. Om man ska jämföra sig. Men det ska vi ju slippa. Vi ska ju inte vara avundsjuka på varandra. Vi ska ju vara avundfriska som kristna. Faktiskt. Alltså vi ska ju glädja oss med varandra. Att se liksom hur Gud har lagt ner. Oh, han har gjort Marie sån och så vidare. Liksom. Vilka gåvor som man får använda sig av. Inte bara för egen del. Det är ju för oss tillsammans som de gåvorna ska användas. Det är det de är till för att vi ska byggas upp. Vi ska uppmuntras, stärkas i vår tro. För att vi på riktigt ska kunna vara Kristi kropp i den här världen. Och vi som har slagit in på den här heliga vägen. Det är väl fantastiskt att få ord om att vi ska inte behöva gå vilse. Även om vi är dåra. Det är därför som vi inte kan låta bli att jubla och sjunga och dansa av glädje för att vi får gå på den här vägen. Vi kommer inte vilse för vår frälsare är med oss. Även om vi beter oss dumt ibland. Även om vi tänker och gör fel. Även om vi kan vara dårar så får vi gå på den här. Så lite om sanningen och vi börjar i Jakobs brev, 5:e kapitel, vers 7-11. Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Och när vi tar in Jesus Kristus i våra liv, för det är också han som är Guds rike, då händer ju någonting också med mitt egna jag. Det ska bli ett regimskifte så att säga. Mitt jag ska få vika sig för den levande uppstånden Jesus Kristus. För mitt jag behöver avsättas. För det är ju Jesus Kristus som ska sitta på vårt livstron. Han säger ju själv att han är herrarnas herre, mästarnas mästare. Åt mig har given all makt i himlen, på jorden och under jorden. Det är ju han som ska sitta på din och min tron. Det är ju han som ska vara kung i vårt liv. Det är därför vi får kungavärdighet och ska regera med honom i evighet. Och ber man bönen Fader vår, rinner den, eller hur avslutas den? För där blir det verkligen klart och tydligt vad det handlar om, där mitt jag får vika. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Och jag vet inte om du också har gjort den erfarenheten, för att om mitt jag får regera för mycket och för länge och hålla på i mitt liv. Det blir ganska bråkigt i mig. Och tråkigt omkring mig. Man tappar tålamodet, man retar sig på alla andra och suckar liksom, herre. Ja. Och där vi liksom egentligen inte. Vi vill göra som tjuren Ferdinand. Vi vill sitta där under en korkek och lukta på blommorna. Där är det lugnt och fint och stilla och bra. Där slipper man ta itu med livet. Där flyr man snarare ifrån livet i sitt luktande. Och om du som jag hävdar att Jesus Kristus är det bästa som har hänt mig i mitt liv, så innebär det också att ta ett ansvar för det. Dels i min relation med Jesus, att han verkligen får vara det, och där han får varje dag fylla mig med sitt bästa för mig. Och lära känna honom mer och mer, veta mer om honom, lära känna honom mer, få uppleva mer av honom. Få drabbas av hans kärlek och försoning varje dag. Och där jag tillåter honom också att få lära känna mig, även i det där djupaste, mörkaste, stängda vrån i mitt inre, som man bara vill lägga locket på. Det där man kanske skäms för och har skam över i sitt liv. I orden från Jakobs brev så fick vi också att Jesus är domaren. Han, domaren, står för dörren. Och då är det också han som vill komma in i mitt livs mörkerrum och avslöja allt. Mina livslögner, mina nedrigheter som jag går och bär på. Och då kan man ju uppleva en slags fattigdom i sitt liv. När sanningens ljus får bestråla det. När det mörka får bli ljus. Där jag erkänner och bekänner. För som sagt, det finns ingenting som befriar som förlåtelse kan göra. För det är förlåtelsen som gör oss fria från allt det som binder oss. Och om jag där och då också omvänder mig, vänder om, så får jag ju se han som är sanningen själv, som är rik på barmhärtighet och kärlek. Han är domaren, men han är också den gode herden som vill ta mig i handen och leda mig också då det är nattsvart. Så det till och med svartna för ögonen och jag känner mig alldeles vilsen. Och många är de som har fått sin tröst och sitt ljus tillbaka genom att läsa om den gode herden. Psaltaren 23. Herren är min herde. Jag är med dig även i dödsskuggans dal. I och genom allt. Och då är det ju viktigt med det här. Det är ju här han berättar det här. Att han är med mig. Jesus sa ju själv, jag är med er alla dagar till tidens slut. Som uppstånden. Han säger det till dig och mig idag också. Men det är ju här vi får ta fatt i det här. I hans levande och verksamma ord. Och jag får ju stoppa ner de här levande verksamma orden i mitt hjärtas mylla och vattna dem med bön. Och det är en stor välsignelse i det. Att få ta del av det. Och bara man öppnar den här så hör man ju att Herren talar genom profeterna. Och vi kallar dem saliga som håller ut. Och vi fick ju till oss om Job. Som blev av med allt. Men som fick ännu mer. För att han var trofast i sin tro. Till den levande guden. Ni har hört om Jobs uthållighet. Och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Och så om livet, och jag börjar i två liknelser ifrån Matteus 13 kapitel som innehåller en del liknelser. Vers 31-35. Med lite vatten först. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer att bygga bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in 3 mått mjöl till allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelse. Han talade bara i liknelse för dem. För att det som skulle uppfyllas, som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. För kunna varit som varit dolt sedan världens skapelse. Och när Jesus väljer att beskriva himmelriket så säger han himmelriket är som. Det vill säga Guds rike. Himmelriket och Guds rike är samma sak. Det är bara att Matteus använder ordet himmelriket. Och när, det kan väl upplevas lite märkligt när Jesus ska beskriva det här med himmelriket. Så gör han det ju inte med några vackra bilder direkt så. Utan gator av guld och pärleportar och någon slags musikskola när man ska lära sig att spela harpa som man kan syssla med i himlen sen. Så. Nej, han använder sig om vardagliga, enkla bilder som till och med vi kan förstå idag, även om det var sagt då, för 2000 år sedan. Bonden som sår. Och han sår ett frö. Kvinnan som ställer till med ett storbak för att de får lite besök. Men man kan ju undra då, vad är budskapet till oss med de här liknelserna idag? För det här handlar ju om liv. Om himmelrikets, om Gudsrikets liv som ges åt alla. För vad var det han sa? Himmelriket är som ett senapskorn. Som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det växt upp är det störst av alla köksväxter. Och blir ett träd som himlens frågar kommer och bygger bo bland grenarna. Det lilla, lilla fröet. Det börjar med det. Det börjar med det lilla fröet. Men med rätt omsorg. Rätt förutsättningar så växer det upp och blir till någonting mycket, mycket större. Och det där handlar ju om vad Gud vill så ut i och genom oss så att det kan få växa. Och det är så gott att få skicka med människor där när man står där vid julgrytan och de kommer med sina mynt och så lägger de i. Ja, jag har bara lite mynt. Ja, men det lilla blir stort när Herren är med. Det tror vi på. Och så är det ju. Det lilla blir stort när Herren är med. För så är det ju verkligen. Och det är ju det Jesus vill visa på här. I och genom den här. Det lilla du och jag gör. Kan få bli till något stort när Herren är med. Och han gör ju inte så mycket mer egentligen där bonden gör. Han bara låter det ligga där och så bara plötsligt växer det. Jag hört en predikan en gång, det var väl på 90-talet, var nog i vingårdssammanhang tror jag. Men där var predikanten i varje fall liksom utifrån vårregn och höstregn och en jordhög. Så sa han det, liksom, tänk att man kan få vara den där jordhögen som Herren regnar på. Det där vårregnet eller höstregnet och ligga där som en jordhäng hög och bara ta emot det Herren vill ge en av sitt goda. Och det behöver vi väl göra ibland. Om man då flyttade tillbaka det här till Jesus då. Han är ju visserligen Guds son men han var också snickare i mänsklig gestalt. Och han säger till 12 unga män följ mig. De följer och de lyssnar och de lider och gör. Framförallt när de möter den uppståndne Jesus. Och här sitter vi. Levande, verksamma kristna, vägens folk idag. Och man kan ju undra, liksom, är du som jag, så tänker man ju, liksom, vi sår ut och vi jobbar och sliter och vi försöker så gott det går och nästan med allt vi kan. Och så händer så lite, tycker vi. Eller jag tycker det i varje fall. Det händer så lite, varför händer det inte mer? Men samtidigt så runt vår jord idag så är det många som blir frälsta. Tack och lov. Även om det inte är så mycket action i vårt land. Även om det börjar pyra till med unga människor och annat som är på gång. Så, men det händer än idag. Och där orden från Jesaja får klinga och också vara någonting vi bärs av. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr. Och det är den där kontrasten vi har i Guds rike. Det lilla som blir stort hela tiden. Det är också när man ser människor i Bibeln. Många av de människor som Gud så att säga väljer ut var ju ringa och liksom så i andra människors ögon. Och så tar Gud dem liksom och gör sitt genom dem och det förvandlar. Det förvandlar. För det är det han gör när han får komma in i sitt liv. Det förvandlar. Så himmelrikets liv, det ges åt alla och vi behöver gå ut och göra. Och så har vi det här storbaket, det är lite fascinerande så egentligen. Men, för himmelrikets liv, det räcker åt alla. Och han säger ju Jesus att himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in 3 mått mjöl. Till dess allt sammans blir syra. Och när man läst det där några gånger och när man tar reda på mer och Millan har berättat om det också. Liksom, 3 mått mjöl vid den här tiden, det var 36 liter. Och då undrar man ju liksom, hur många skulle komma då? Det blir ju ett stort bak på 36 liter mjöl. Och sen behövs det bara den där lilla biten med surdeg som hjälper det här brödet att bli till en riktig deg, en riktig bullfest. Men himmelriket är inte som en surdeg. Himmelriket är som Guds kraft. Surdegen är Guds kraft. Det är det surdegen gör i det här stora. Den där lilla biten med surdegen. Det är Guds kraft som får förlösa så att det blir det här stora baket. Och budskapet till folket är ju att de ska få också få gåvan. Vi ska få gåvan att förstå himmelriket, säger vi, Guds rikes hemligheter. Och Jesus sa, eller evangelisten Matteus väljer att beskriva det där i slutet av det jag läste från Matteus 13, där, verserna 34 och 35. Han talade bara i liknelse till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelse, förkunna vad som varit dolt sedan världens skapelse. Och då kan man ju undra, varför bara liknelser? Och Jesus själv förklarar det här. Lite innan i det 13:e kapitlet i Matteus evangeliet, verserna 10-17. Lärjungarna kom fram och frågade Jesus, Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men de har inte fått det. Den som har ska få, och det i överflöd. Men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, för de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För de uppfylls Jesajas profetia: ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men ändå inte se. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon, så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era öron som ser och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtar efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och höra det ni hör, men fick inte höra det. Och här säger Jesus Kristus själv, precis som han sa till sina lärjungar där och då, så säger han till dig och mig här och nu: vi har fått lära känna himmelrikets hemligheter, Guds rikets hemligheter. Och de är laddade med kraft. Med Guds kraft. Inte din och min kraft, men de, med Guds kraft blir de laddade. Och vår kära himmelske fader har ju sänt både Herren Jesus Kristus och den helige ande för att öppna himmelrikets, Guds rikets hemligheter för dig och mig. Och han vill väl dölja för att fortsätta göra oss nyfikna på, så att vi ska se, förstå och inse att det är han vi ska tro på. Det är han som vi ska låta verka i oss. Frank Manks mötte man en gång i världen, en stor evangelist på 1930-talet någonstans där och framåt. Mötte en man en gång och frågade: hur är det? Ja, så länge jag är så liten så att jag ryms i Guds hand, då är allt bra. Då är allt bara bra. Det vill säga att vara så liten så att jag är så beroende att Gud får vara så stor, så att jag är helt och fullt beroende av honom. Då kan jag vara så liten i hans hand. Och vi får till och med en bön som aposteln Paulus ber för församlingen i Efesos. Han ber för dem att de ska få upptäcka mer och mer vem Jesus är. Ifrån det första kapitlet, vers 17-19. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er visheten och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Kanske vi börjar ana och förstå vad det är Herren Jesus Kristus själv vill säga till oss. Det lilla blir stort när Herren är med. Så också med dig och mig, när vi har Herren med oss i våra liv. Vi kan tycka att det är jag, lilla jag gör. Och jag är fortsatt fascinerad över att jag får vara en Guds tjänare. Att vara officer i hans frälsningsarmé. Där vill han vill ha med mig när han vill skapa sin frälsningshistoria. Här i Visby och på Gotland. Lilla mig. vill han ha med det. Och han vill ha med lilla dig i det också. Och vi kan väl känna igen oss i mycket hur det är vår tid vi lever i idag, våra kristna sammanhang. Där vi kan uppleva så att vi kämpar och sliter med allt vad vi kan och har. Och så händer det ändå ingenting. Och när man tänker och kan tycka liksom, varför väljer du att göra det på alla andra platser än i vårt land, på vår ö, i vår frälsningsarmé, din frälsningsarmé är här. Och det där är väl någonting vi får var och en rannsaka oss inför. Jag vill inte vara den som vill stå i vägen för någonting som Jesus vill göra. Då får den heliga ande peka ut det i mitt liv, så jag får göra upp med det. Så att jag kan bli fortsatt ren och mer användbar för Jesus syften med mitt liv. Och där jag också som egenskap där i den positionen där jag står nu. Vågar jag rannsaka mig? Predikar jag fel? Säger jag fel grejer? Skymmer jag Jesus? Ger den mat som mättar, som stärker vår inre människa? Eller är det bara lite blask i mjölk? För vad är det vi ska så ut? Vi ska ju se ut det friska, klara evangeliet. Och evangeliet är Jesus Kristus själv. Det är ju det vi ska så ut. I ännu en liknelse som jag inte ska läsa, men jag hänvisar till den. Utifrån den värld och verklighet vi lever i. Så har vi ju någon som är på den motsatta sidan. Som vill göra saker som förstör det Gud gör. Rent konkret. Förstör och döda. Och då finns det tydligen någonting som Jesus talade om, en ovän som såg ut. Någonting som beskrivs som rajgräs, som är mycket likt vetet. Alltså det där är ju med djävulen också. Han kan ju inte göra någonting nytt. Han kopierar ju bara grejer liksom, för att få det att verka som att det skulle vara Gud. Men han gör ingenting nytt, för det kan han inte. Det kan han inte. Och är det någonting som den där lögnens fader och djävulen avskyr, det är när vi ber. Det har han ingenting motgift emot. Det är ingen motverkan, eld, allt. Vår bön är det mäktigaste vapen vi har i kampen för Guds goda mot det onda. Och surdegen, det är ju Guds kraft till frälsning för var och en som vill tro det. Som tar det till sig. Och i Guds levande verksamma ord så finns någonting som heter ondskans och elakhetens surdeg också. Och där det mer handlar om jag, mig och mitt. Och det här står i första Korinthierbrevet 50 kapitel vers 7-8. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Det vill säga att vi varje dag tillåter vår kära Herre Jesus Kristus att rena oss från all synd, all orättfärdighet. Och det är någonting vi behöver göra. Men vi ska inte fastna där och stå i betänksamhet allt för mycket vid sopnedkastet. Vi ska ju gå vidare. För synderna väljer ju vår kära Herre och Gud att lägga i glömskans hav. Och där är det alltid fiske förbjudet. Jag vill avsluta med att be ut orden igen ifrån Efesierbrevet 1. Det här är till dig idag. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge oss visheten och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om honom. Jag ber att våra hjärtan ögon ska få ljus så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss. Därför att hans väldiga kraft varit verksam och är verksam i oss. I Jesu Kristi namn. Amen.